Välkomna till Filmrutan podd, en filmpodcast som produceras av Sveriges Förenade Filmstudios och tidskriften Filmrutan. Den här veckan har vi tittat närmare på Woody Allens 50:e och kanske sista film Slumpen avgör. Med mig idag så har jag journalisten, författaren, filmvetaren, allt i allo, Mårten Blomqvist. Välkommen.
Tack så mycket.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée, ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience.
Fanny? Fanny Moreau?
Vi har ju tittat på Woody Allens senaste film här och kommer prata om den och kanske även lite Woody Allen i stort. Men vad är den här slumpen avgör? Vad är det för typ av Woody Allen-film, Mårten? Vad handlar den om?
Den är förlagd till Paris och alla pratar franska i den, det är franska skådespelare. Det är en, vad ska vi säga, mord- och otrohetshistoria. Slumpen avgör heter den ju, så slumpen har ju liksom en huvudroll i den då. Vi har unga Fanny, eller Fanny, som då springer på en kille som har varit kär i henne sedan skoltiden. De har inte setts på många år. Det utvecklar sig naturligtvis till en affär då. Och problemet är att Fannys man, Jean, är då en affärsman av något slag. Man vet inte riktigt vad. Det antyds liksom att han är väldigt rik, men det antyds att det är skumma affärer. Och han har hårda nypor. En kompanjon till honom har försvunnit på mystiska sätt förut. Och när han börjar misstänka någonting, då förstår man ju att den här älskaren Alain ligger illa till. Och kanske kommer att sluta. Och den som börjar bli misstänksam är då Fannys mamma, Camille.
Man förstår också att den här mannen har varit ganska, vad ska vi kalla, bemästrande utav Fanny.
Han är väldigt kontrollerande.
Sina
han...
bekantskaper och ja. Hon ska helst bete sig lite så som han vill.
Ja. Hon säger, jag är ju din trofé. Hustru säger hon, trophy wife. Ja, vad säger man på franska?
Ja. Till att börja med så kan man väl säga att det är hyfsat kända franska skådespelare. Killarna som spelar här, både Sean och Alain, har man sett i faktiskt Javier Dolans filmer. Även han som spelar Sean, som då heter Melvin Poupeau, har också varit med i En vacker dag, Marie Hansen Löves film till exempel. Fanny spelas av Lou Delage, ja, som jag har sett tidigare i Agnus Dei, en bra film där hon spelar läkare i katolsk läkare i kriget. Det här är Woody Allens första film på franska. Den utspelar sig i Paris och är som sagt var en lite av hans krimhistoria.
Ja, precis. Och jag tycker han är ganska duktig på att göra krimhistorier faktiskt. Han får till rätt bra intriger som tickar på. Och den här tycker jag helt enkelt är underhållande och spännande. Den är lätt. Det är inte någon tung film. Han har gjort en del såna här krimhistorier, till exempel Små och stora brott då, kan man nämna tidigare, som jag tycker är riktigt starka. Och det skulle jag inte säga att den här är, men däremot tycker jag att den är spännande. Man undrar hur det ska gå, för att jag menar, när då mamman börjar misstänka dotterns make, så börjar den här maken i sin tur ana att hon är honom på spåren, och då lever hon farligt, förstår man.
Men drar du några tillbakablickar till äldre Hollywoodfilm när du ser Slumpen avgör?
Inte just den här. Nu, jag tänkte faktiskt lite på var placerar jag in den här, och den jag tänkte på mer var väl egentligen en fransk regissör, då Claude Chabrol, som ju man brukar kalla för Frankrikes Hitchcock. Det säger inte så mycket, för att så fort någon i något annat land gör någonting spännande så blir de kallade det och det landets Hitchcock. Men Chabrol ägnade sig åt thrillers som utspelade sig i överklassmiljö, som, precis som det här gör. Och där människor visade sig vara väldigt cyniska och rå. Och sen så finns det också lite, Chabrol är en sån här som jag tidigare inte tyckte om, men sen så på senare år har jag blivit väldigt förtjust i Chabrol och sett väldigt mycket av honom. Och liksom börjat uppskatta det här konstiga med honom, att han på något vis inte verkar bry sig om människorna han gör film om. Och lite av det finns väl i den här också, skulle jag säga. Därför att de här människorna, ja, de är lite schackpjäser. Det är inte, man kommer inte riktigt nära någon av dem. Man bryr sig om dem på ett spännande sätt. Man tycker, och framförallt tycker man att maken är en fähund, så man vill ju inte att han ska lyckas. Men det är inte heller människor som riktigt griper tag i, utan det är lite distans där som det är i Chabrol-filmerna.
Det upplevde jag också, att det är ganska, som du säger, schackpjäser, men också nästan att agerandet är, vad jag nästan tror, en instruktion att ha nästan överspel, ett liksom lite förhöjt spel. Upplevde du samma sak?
Ja, jag förstår vad du menar. Inte så att jag blev störd av det eller att det kändes på det viset, men de är ju väldigt tydliga typer. Mm. Mannen är ju en fähund, det fattar man ju liksom på 3 sekunder när man har sett honom. Han säger inte så många ord, och sen så förstår man att hans hustru är lite lätt manipulerad kanske, så att man förstår ganska snabbt vad man har. Den som är intressant är väl mamman i så fall, som utvecklar sig, som först är väldigt förtjust i svärsonen och tycker att allt verkar bra och är liksom sorglös, verkar det som. Men sen så kvicknar hon till, och det är en spännande utveckling när hon börjar liksom snoka i lådor och sånt där och försöka ta reda på vad som har hänt egentligen.
Ja, men jag tror att det är de här tydliga liksom karaktärerna som gjorde att jag tänkte tillbaks till lite äldre Hollywoodfilm, där man liksom använde det på ett väldigt tydligt sätt och sådär. Och sen måste jag också säga, när du säger Hitchcock, så tänkte jag också på Hitchcock under tiden jag såg filmen, för han har väl sagt någon gång att man ska ge publiken vad de vill ha. Är man i Schweiz ska man få liksom choklad och gökur. Och här är det också verkligen så, en liksom, det är Paris upphöjt till 2 på något sätt. Till och med när mannen ska träffa sina liksom kriminella hejdukar, så är det liksom inte någon mörk gränd någonstans, utan då går de och flanerar vid Seine.
Ja, precis. Det är lustigt att du säger det, för du prickar precis på vad Woody Allen själv har sagt. Jag läste en intervju ifrån, han var ju i Venedig med den här 2023 då. Det var någon trade-magasin som hade en bra intervju med honom, där han sa just det här, att han det här Hitchcock, han utnyttjade de här städerna, och det vill jag också göra på precis samma sätt. Och det var ett av skälen till att han gillade att använda Paris till exempel, att man fick liksom en spännande historia men samtidigt lite fluffig eller inbjudande bakgrund till det hela. Men där tycker jag då att han vrider ju inte till det som Hitchcock. Hitchcock, även om han hade den här bakgrunden i miljöerna, Hitchcock-filmer också, som gjorde att de kändes lite lyxiga eller något sånt där, så blev ju Hitchcock, kunde ju bli gastkramande på ett annat sätt. Och det blir inte Woody Allen. Och jag vet inte varför. Det känns, jag vet inte om det är att han inte vill ha det, eller om det är att han inte riktigt lyckas eller något sånt där, men det saknas ju liksom, som vi nämnt tidigare, att det är inte riktigt, man ska inte gå och se den här för att man vill sitta och bita på naglarna riktigt, även om den är spännande.
Nej, och det är inte heller det som man kanske vanligtvis förknippar med Woody Allen, med smarta one-liners.
Nej, det är ingenting sånt alltså. Men han har ju haft en rolig utveckling om man ser tillbaka. Han började ju som hejdlöst skämtsam. Jag menar, med filmer som Allt du skulle vilja veta om sex men varit rädd för att fråga om, som är sketchproppade egentligen. Och sen så blev filmerna mer slipade, och sen så ett tag så försökte han ju, hade man känsla av, kanske verkligen gå i fotspåren på sina idoler Bergman och Fellini med Stardust Memories. Men sen så återvände han lite till den här lättare underhållningsvarianten. Fast då har det också blivit de här som är mer, lite mer svårplacerade genremässigt. En sorts deckare eller sådär. Mm.
Det kändes som att man hade en sån period i slutet av 80-90 där, med små och stora brott som du nämnde, som ju på flera sätt liknar den här med att man ska röja undan en affär, fast det är liksom lite olika perspektiv. Och även den här Manhattan Murder Mystery, som ju är lite mer komisk mordhistoria då. Om jag håller kvar lite vid slumpen av det, så var jag också lite intresserad av hans sätt att berätta det. Jag vet inte om du tänkte på det, men det är ganska mycket inzoomningar och ett liksom särskilt kameraspråk.
Det tänkte jag inte så mycket på faktiskt. Nej. Nej.
För jag tyckte det var lite intressant, för att det känns som att det är väldigt mycket sånt inledningsvis, och sen ju längre in i filmen vi kommer så slutar han med det. Och det var därför jag funderade på vad han egentligen hade för tanke med den öppningen. Att det är flera scener i början som det är ganska snabba inzoomningar på scenens huvudperson, och sen försvinner det där.
Jaha, okej. Okay. Jag tänkte inte på det. Han är väl en ganska effektiv berättare, känns det som. Han tar det enkelt. Jag tror att han inte gör många omtagningar, till exempel, vad jag har förstått av hans sätt att arbeta.
Nej. Och sen så är han ju en sån som håller sig till den ultimata filmlängden. Det vill säga, den här filmen var 93 minuter. Jag har hört någon slags uträkning att den absolut mest optimala filmlängden är 94 minuter. Nej, men i dessa dagar är det ganska skönt att se en klassisk 90-minutrare.
Ja, verkligen.
Kände du igen hon som spelar mamman här, Camille? Hon heter Valérie Le Mercier. Och är ju en fransk komedien som bland annat har varit med i den här jättestora publiksuccén Visitörerna. Men jag har inte egentligen sett henne i någonting annat, vad jag vet.
Nej, hon var en sån här som jag fick känslan av att jag hade sett. Men sen så när jag tittade igenom filmografin så var jag osäker på. Jag kunde inte placera henne i alla fall. Så där.
Nej.
Men hon är ju en tillgång i filmen. Alltså. Hon är ju den som är mest glanslös.
Ja.
Hon ser lite tråkig ut. Tråkiga briller och passar inte in i de här lyxiga miljöerna. Och, ja, det är en poäng i sig.
Mm. Jag tänker att det också ska vara liksom lite tydligt att den här Fanny då inte kommer ifrån överklassen utan att hon är ingift i den här miljön. Och har gjort då en klassresa lite motvilligt, för att hon verkar som att hon egentligen var lite mer bohemisk när hon var ung. Alltså de här rika utmålas ju egentligen inte särskilt positivt, så det är ju en liten slags kritik också av att de inte är så intressanta, de här rika personerna.
Ja, ja, absolut. Det, man undrar var hon kommer ifrån. Och så där. Men för mig är det här en sån här film som du vet, filmkritiker och du som ju också håller på med sånt där, man får ju frågan, vad kan man gå och se? Jag är alltid dålig på att svara på det, alltså man glömmer bort och så. Då kan man lägga en sån här film på minnet och säga liksom, ja, men det här är en lättsam sak som jag tycker att du kan gå och se. Liksom, du kommer inte att bli besviken.
Mm.
Underhållning med kvalitet.
Mm. Jag var ju liksom, jag är lite mer tveksam då än du. Och jag tror att lite var att jag upplevde filmen som då ganska lättsam, men saknade lite utav Woody Allens vanliga liksom smarthet, och framförallt då hans kanske förmåga att verbalisera, ja, människans pinsamheter på något sätt, och i en one-liner kunna lyfta fram något som man liksom går bara tänka att oj vad smart det där var. Här så upplever jag att allting är lite förhöjt, det är liksom lite schackpjäser och sådär. Är både på något sätt allvarligt men drar också lite åt det komiska ibland. Men utan liksom hans klassiska one-liner-humor. Så jag hamnade någonstans, vad är det han egentligen vill med den här filmen?
Ja, den känns lite disträ, det kan man väl säga. Så där. Det är inte så, jag menar, om vi nämner en av mina favoriter, Broadway, Danny Rose, där han själv spelar en manager som får chansen med en stor stjärna och sen så blir snuvad. Därför alla lämnar den här managern så fort de tar ett steg upp, och han blir kvar liksom med sina ballongartister liksom, som viker till ballonger och sådär, som han får jobba med dem. Och den tycker jag är riktigt stark. Den tycker jag liksom är en handelsresandes död, för att dra till då. Och där tycker jag inte att den här finns. Men jag menar, här, då är det ju försonande med den här längden, precis som du säger. Han, liksom, han kastar ut någonting på 1,90 och
1,30.
Förlåt, 1,30, ja, såklart. Ja, 90 minuter 90 tänkte minuter. Jag rörde ihop
precis.
Det.
Ja. Ja, men så är det ju. Men Broadway, Danny Rose är också intressant, för att det är Woody Allen, som ju nu nästan är 90 då, 88 och ska fylla 89. Han är ju en sån klassisk filmskapare som är en av de som är uppvuxna med att verkligen springa på bio när han var liten. Och alltså det är ju någonting man känner i väldigt mycket av hans filmskapande, att han på något sätt letar att också återskapa den magin som han upplevde som barn. Och Broadway, Danny Rose, som jag också håller som en av hans absolut bästa, är ju en sån film.
Ja, visst är han. Det är kanske där han så att säga unnar sig att känna mest då, i de här showbusiness-filmerna. Jag skulle säga att Radio Days är också en sån där som många människor älskar, som handlar om det nu på 30-talet när det utspelas, eller 40-talet, i alla fall innan tv, när radion är jättestor och det kretsar kring, man får se människor som lyssnar på radio och också olika radioprogram när de spelas in och sådär, och det finns en röd tråd i det hela, men en varm och en varm film som är lätt att tycka om, som känns som han känner djupare för än den här då.
The scene is Rockaway. The time is my childhood. It's my old neighborhood, and forgive me if I tend to romanticize the past.
I mean, it wasn't always as stormy and rainswept as this, but I remember it that way because that was it at its most beautiful. In those days, the radio was constantly playing at our house. My mother, for instance, never missed her favorite show, Breakfast with Irene and Roger.
Good morning, darling. Pass the orange juice, please.
There you go. Oh. Det finns ju väldigt mycket Woody Allen-film att tycka om utav de här 50 han har gjort. Men när vi pratade här lite inför programmet så nämnde du just att det här att de är ganska enkla, och du funderade på om de kommer hålla i längden.
Ja, det kan man verkligen fundera över en del. Och jag tänkte också på det, för jag pratade just med några kompisar som hade sett den här filmen också, som gillade den, men som sa att då Manhattan vill de inte riktigt se om, för då tänker de på den här relationen som finns i den. Alltså tiden har ju gått ifrån en hel del av de här äldre.
Du tänker på relation mellan en äldre man och en yngre kvinna?
Ja, eller? Precis. Ja. Han spelar ju huvudrollen där, och sen så Margot Hemingway, som är betydligt yngre, är den vackra unga kvinnan som han har ihop det med och sånt där. Och mycket av sådana grejer, och det gäller inte bara Woody Allen, ser man på ett annat sätt nu när Me Too har varit och ja, tiden har gått ifrån dem där. Jag vet inte det med Manhattan, för den var ju väldigt... Den känns ju också stark. Jag tycker ju den är en av de härligaste inledningarna när han sitter och funderar på en mening som ska fånga New York då till någon jazzton. Och sen så är den fotograferad i svartvitt av Gordon Willis. Och den är ju en kärleksförklaring till New York. Han älskar ju städer överhuvudtaget, men det är hans stora kärleksförklaring till New York, skulle jag säga.
Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. No, make that, he romanticized it all out of proportion, better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Now, let me start this over. Chapter 1. He was too romantic about Manhattan, as he was about everything else. He thrived on the hustle bustle of the crowds and the traffic. To him, New York meant beautiful women and street-smart guys who seem to know all the angles. Ah, no, corny, too corny for a man of my taste. let me try and make it more profound. Chapter 1. He adored New York City.
Men jag undrar just om man skulle haka upp så mycket på om man försöker se om den idag, den här...
Ja, just med tanke på den, man säger, historik som Woody Allen själv har, så tror jag att just Manhattan är svår kanske att se utifrån det perspektivet. Men tror du det gäller alla hans filmer, även liksom topparna? Om jag själv skulle säga liksom toppar då, Annie Hall, Broadway, Denver Rose, Hanna och hennes systrar. Tror du att de också kommer?
Ingen aning. Nej. Det är det som är så spännande att fundera över. Det man vet på något vis är att saker och ting ses på ett annat sätt när upphovsmannen har gått bort. Liksom. Därför att vi, rått uttryck, så bryr vi oss mer om levande än om döda. Så att när upphovsmannen är borta så får verken klara sig på egen hand på ett annat sätt. Och då, jag vet inte faktiskt. Om de är för det finns ju många pärlor i filmhistorien som inte är kända, liksom, som söks upp nu av filmälskare. Men, så jag tror inte att de kommer vara lika breda, det tror jag inte. Alltså så här allmänt kända.
Nej, det får framtiden utvisa, helt enkelt. Men under tiden så kan man njuta då av det som kanske är Woody Allens sista film, Slumpen avgör. Eller söka upp några av de här andra vi har tittat på. Tack så mycket, Mårten, för att du kom och pratade Woody Allen.
Tack.